Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Full pott för Rögle i premiären och nu väntar dalmasarna på torsdagen. Är det dags att masa dig ur soffan och se över ditt sparande? Ta då kontakt med oss på Vågen. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
SHL är igång och Rögle är igång. Det blev seger i första matchen borta mot Örebro. Nu väntar ett gäng borta matcher till. Men här är vi hemma, för vi har återsamlats i vår poddstudio. Linus Alin, Daniel Roth, Mattias Hjelm. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Rögle-podden.
Vi smygstartar med att lyfta restriktionerna.
Ja, 29 september är inom kort. Vi är alla friska och vi är fullvaccinerade, så vi vågar stå här med någon meters avstånd.
Gott att vara tillbaka.
Det känns som att komma hem lite grann. Jag är lika taggad som du igen när du lyssnar på din heavy metal i bilen och blåser på full volym. Jag har precis druckit en stor kopp kaffe och varit ute på Rögles träningar av senaste nytt. Så att vi är på gång här i vår ny gamla miljö.
Dessutom har mina små jättestora öron faktiskt lyssnat in att Linus är på riktigt sågarhumör den här eftermiddagen. Jag tänker inte tala om vad han har sågat, för det är bakom lyckta dörrar. Men det känns som att du, Linus, kanske har plockat fram din största fogsvans någonsin inför det här avsnittet. Om det nu finns något att såga.
Vi får se om jag brände all energi innan vi börjar spela in eller om jag har lite kvar. Så vi kan väl ösa på direkt, eller?
Jag vet inte alls vad det handlar om, så jag är sjukt nyfiken. Jag vill ju bara snabbspola 40 minuter direkt.
Ja. Ska vi kasta oss över träningsrapporten så vi har något att utgå ifrån? För det har ju hänt en del.
Det kan vi väl göra, va? Det finns ju lite nytt att rapportera om. Vi kan väl börja med frånvaroläget i Rögle, där var Adam Edström. Den enda som inte var på is, William Wallin, de missar ju premiären. Har varit sjunde back i SHL-matcherna. Men var tillbaka och Adam Edström ska också kunna spela och starta mot Leksand i den andra omgången. Och på hans plats tränar ju nu då Robert Lantoshi, men där lär då Edström ta plats.
Men det är inte så här nu att vi pratar om en lyxlirare som bara spelar matcher. För han missar ju träningar inför premiären också.
Ja, men uppenbart så har ju någon åkomma han dras med. Men jag har pratat med folk ute i Rögles träningshall och där var uppgifterna samstämmiga att det var ingen fara. Han är spelklart till Leksandsmatchen.
Men det är givetvis inte så. Det var sagt med lite glimten i ögat. Adam Enström är ingen lyxlirare.
Nej, det visar han ju inte minst i premiären på sättet han gjorde sitt mål. Och den kedjan då, låt oss säga att Adam Enström kommer till spel, vilket har sagts, låt oss anta det. Då är också den kedjan den enda som är intakt, om man jämför med hur Rögle startar matchen mot Örebro, inte hur man avslutar den. Ska vi ta det som är samma, bara att plöja igenom snabbt, nämligen backparen, bara för att färska upp folks minnen. Det är ju Tony Sund då, tillsammans med Lukas Egeståhl Jonsson. De båda Samuelarna, jag vet inte om man säger det, men i alla fall Jonsson och Johannesson, och sen Erlend Lesund och Ryan McKiernan. Och sen då William Wallin då, och så var även Oskar Hassel från juniorlaget upp och tränar med A-laget under onsdagen.
Ska vi återkomma till backarna vad gäller liksom SHL-premiären, eller ska vi prata något kort om de här paren?
Ja, vi kan väl svänga tillbaka eller och utgå från premiären om en liten stund, så vi plöjer igenom förvarsidan och pratar om förändringarna först kanske.
Jaja då.
Även om du suger rot så gör vi så.
Gör det.
Helt enkelt. Nej, men Everberg, Brittén, Tambellini, som säkert alla har sett och läst, satt sig ihop uppe i Örebro. I den andra perioden, mitt under spelets gång, och gjorde mål i sitt första byte. De tränar fortsatt ihop och kommer om allt att döma och spela mot Leksand. tillsammans. Så sen blir det då Bristedt med Ludvig Larsson, ny center där, tillsammans med Tyler Kelleher i en annan lina. Och sen då Bengtsson, Ferguson och Edström intakt. Och sen Marco Kasper med Mattias Sjögren och Oskar Ståhl Lyrenäs. Nu får någon annan prata. Daniel Rut eller Mattias Hjelm, vad säger ni om de här förändringarna?
Jag tar ordet. Jag undrar, varför har Mattias Sjögren flyttats från Leon Bristedt? Ja, alltså, nere i München, det var väl i den matchen som Tyler Kelleher flyttades ner från första till andra och spelade med Sjögren och Leon Bristedt. Varför är inte Sjögren där utan Ludvig Larsson? Det är min första fråga.
Min övergripande spaning är väl att de nu har börjat lite som de har gjort de andra säsongerna, och som jag konstaterat när vi har poddat innan, att jag tycker att man har inte hattat så mycket med kedjorna utan hållit ihop dem hela försäsongen enligt en given struktur. Nu har de ju börjat röra i det. Det här är ju kedjor som inte är testade på försäsongen. Det är väl min första spaning.
Jag spanar väl mig till att man ser en offensiv uppsida i Ludvig Larsson gällande kapacitet som man kanske inte ser på samma sätt i Mattias Sjögren. Alla har ju koll på vad hans främsta egenskaper är med sin arbetskapacitet och sitt offervilja och hela den biten. Ludvig Larsson öste in poäng i Mora förra säsongen. Nu bildar man ju två enheter som ska vara även liksom helt och hållet på papper. I så fall offensivt bärande för Rögle med Brittens line och då Larsson med Kelleher och Bristedt. Och sen då har man sin gnuggarkedja som även då bidrog med mål senast i Fergusons line. Och sen då Sjögren, Oskar Ståhl Lyrenäs och Marco Kasper i en enhet. Jag tror att man försöker liksom att identifiera vad har vi mest nytta av vår offensiva kapacitet och hur ska vi sätta samman det, och därför hamnar Larsson tillsammans med Bristedt Kelleher.
Det låter helt logiskt i mina öron, men min följdfråga blir ju då, om det nu är så logiskt, varför har man inte tänkt så tidigare på försäsongen och testat det? Det är där det är lite, jag inte riktigt får ihop det.
Ja då, vi kan vara på telefon, vad säger du?
Nej, men jag vet inte om man satt ihop Ludvig Larsson tillsammans med Oskar Ståhl Lyrenäs så trodde kanske att man skulle få ut ännu mer av dem tillsammans, alltså deras kemi som de uppenbarligen skapar i Mora och tar med sig in i Rögle-säsongen. Ni får rätta mig om jag har fel, men alltså, det har ju inte alltså, sprakat supermycket om de två ihop. Utan det är ju mer att Marco Kasper som var tredje länk i den kedjan då har sprakat dem. Så han har haft en bra omgivning såklart. Men jag tror att man initialt tänkte, okej, Larsson, Ståhl, Lyrenäs hade ett supersamarbete i Hockeyallsvenskan. Givet att vi låter dem fortsätta och se om det kan bära frukt även på den här nivån. Och nu har man väl hamnat i ett läge där man... Det är inte samma kemi, det är liksom inte samma utveckling som man kanske hade hoppats, och då flyttar man på Larsson.
Jag tror också att man har sett kemin mellan Bristedt och Ludvig Larsson kanske i CHL. Vi pratade om det förra veckan, deras liksom powerplay-kemi. Nu får de två spela ihop. Sen är det väl ett större pussel också som läggs hela tiden. Och hur ska man fördela äggen liksom... Någonstans hade man ju lite mer smetat ut äggen innan, tycker jag. Man har ju koncentrerat de offensivt vassa stegen kanske i... Men när man flyttar då Tambellini till Brittén och Everberg så försvagade man ju, får man väl säga, kedjan med Bristedt och Sjögren. Då spetsar man ju till Brittén-kedjan. Och då får man ju, helt plötsligt fick man ju en annan liksom struktur som man kanske inte hade tänkt sig i kedjan där Kelleher gick in. Så jag tror det är liksom följdverkningar. Man har kanske kommit fram till att vi vill behålla Tambellini i den kedjan. Vad gör vi då? Och sett att då får vi nog korrigera ett hack ner också för att liksom vässa liksom strukturen.
Men det är intressant att du säger det om Sjögren-Hjelm, tycker jag också. Alltså varför har man flyttat på honom? Det är ju en superchans för Ludvig Larsson nu som får det här läget att spela med Kelleher och Bristedt i den rollen de ska ha. Och det vill nog till att han visar framfötterna och kapacitet ganska så direkt, för annars har man ju ett väldigt bra alternativ i att plocka in en sån som Sjögren i den miljön istället. Så det är precis som att man ger Larsson en möjlighet här, och nu är det ju såklart upp till honom själv att ta den.
Kanske också så, försökte spana noga de sista liksom 6-7 minuterna uppe i Örebro. Jag såg inte Ludvig Larssons kedja på isen särskilt många gånger. Jag såg Ståhl Yrenäs någon gång när man tog ut målvakten. Men liksom, kanske att man vet väl någonstans att det finns säkert en kapacitet, en kemi mellan Ludvig Larsson och Ståhl Yrenäs konserverad från Mora. Men här och nu lyfter det kanske inte liksom i SHL-miljö. Det var väl Rögles svagaste kedja i premiären får man säga. Så att någonstans finns det väl en inbilla, eller jag ser någon slags logik ändå att man vill göra någonting. Genom att göra så här så lyfter man ju upp Ludvig Larsson lite grann. Sjögren är kanske lite mer kapabel att stå på egna ben än vad Ludvig Larsson är i en SHL-miljö. Så, ja, men det är väl fortfarande tidigt om man vill testa. Det enda jag tycker är lite förvånande att man inte har testat runt mer på försäsongen. Nu kommer ju testen liksom i skarpt läge i SHL.
Ja, att det blir förändringar redan i andra matchen som man ju vann. Men det grundar väl sig såklart i Tambellini, Evoberg, Brithén, deras omedelbara liksom utdelning där de gjorde mål direkt och inte vilket mål som helst heller. Att man känner att ska vi verkligen flytta på dem när det händer eller ska vi ge dem och ge dem några matcher till och se vad som kan hända om man vill hitta sin riktiga liksom spetsline?
Det har ju den alla möjligheter att bli. Tambellini i Brithén, Everby, det ser ju ut på pappret som får de bara kemi i den så skulle det ju faktiskt kunna vara en av SHLs allra bästa kedjor.
Ja, det är det ju utan tvekan. Det är det ju på pappret redan nu ju. Så enkelt är det.
Vi kan väl dröja lite vid det, även om en del, du sa att en del, vi har skrivit en hel del om det och läst om det. Det var ju en stor snackis efter premiären i Örebro där man 4 minuter in i andra perioden plötsligt såg Tambellini på isen med Brithén, Everberg istället då för Kelleher. Och de tre snickrade ihop ett fantastiskt mål redan i första bytet. Du pratade med Tilde Brithén på plats i Örebro. Och jag intervjuade Cam Abbott i måndags och kan berätta att det var inget förutbestämt byte. Att det var liksom ett stundens infall man fick där. Och sen lät man ju den kedjan fortsätta resten av matchen.
Och Kelleher, ja, det har vi varit inne på tidigare. Han har ju fått många chanser i en första line. Och har blandat och gett. Så det kanske är logiskt där också att han inte är i första kedjan framöver under tag i alla fall.
Ja, alltså samtidigt så han är det den som banar väg för dem och gör första målet. Inte ny liga såklart, men i en ny miljö och så. Han hade nog tagit den starten alla dagar i veckan om han hade fått önska sig någonting av en tidig tomte tror jag. Så det handlar väl mer lite att man gör det här bytet, sen blir ju Keller lite så här. Lite över på något vis. Men okej, han måste ju uppenbarligen flytta på sig om man ska ha de tre ihop. Och då gör man ju valet och ändå låta honom spela i en offensiv kedja och inte flytta honom längre ner i hierarkin.
Jag tror att Tyler Kelleher är en av de svårare spelarna att kanske hitta en varaktig miljö för. Men en sån som Tambellini är ju så integrerad och så stark i SHL-sammanhang redan så att man kan sätta honom var som helst. Keller är ju lite mer upp och ner och lite gubbig i lådan och det kan bli allt ifrån liksom briljans till att han försvinner och matcher kanske till och med kan ha liksom lite strul i sitt försvarsarbete. Så att jag tror att det är nog en av nycklarna denna säsongen att hitta liksom precis rätt miljö för honom.
I det här så hoppas jag och förväntar jag mig då att Ludvig Larsson, om det inte blir omedelbar succé i match 2 och i match 1 i den nya kedjetillhörigheten för Ludvig Larsson, att han får fortsätta där ett tag, att det inte blir jaha, nej men det föll inte helt väl ut mot Leksand, då tar vi och skiftar igen. Man måste ju få tid att komma in i en kedja också.
Jo, men jag tror inte det, man ska nu inte se det som att man trycker till honom eller degraderar honom, snarare tvärtom att man försöker hitta bästa möjliga förutsättningar. Han är trots allt ny på den här nivån. Och det är väl lite, man letar väl lite efter att liksom 1+1+1 blir 5 just nu. Liksom. Och det jag menar med Kelleher, att eftersom han är lite liksom upp, han Keller är ju ingen spelare som kanske bygger en kedja som lägger grunden för liksom en kedjas framgång. Han kan ju vara liksom toppingen på tårtan lite grann, så tror jag man försöker hitta kanske en duo som är väldigt stark och som fungerar både bakåt och framåt och som har kemi, och där liksom Keller kan bli någon slags liksom bonus till de två som kan liksom krydda upp alltihopa till högre höjden.
Det känns lite som att Tyler Kelleher alltid är svaret i Brasses Lacholajban-låda.
Ja, så ska man ju se det. Så ska man kunna se det. Men liksom Keller, han är ju lite svårplacerad. Du kan inte sätta honom i kedjan med Anton Bengtsson och Brady Ferguson till exempel. Då faller ju liksom deras struktur. Han är ju lite mer svårplacerad än de flesta. Annars, många spelare ju i denna truppen är ju väldigt liksom användbara, mångsidiga får man ju säga. Men Keller är ju lite någonting annat.
Han lever ju faktiskt rätt mycket sitt eget liv, oavsett kedjetillhörighet. Det går inte att komma runt.
Nej, men det är ju en fantastisk hockeyspel. Får de ut det bästa av honom så tillför han ju någonting som inte finns i truppen riktigt. Så att, det handlar nog lika mycket om omtanke om honom. Att hitta liksom precis rätt miljö där han kan växa. Liksom.
Det här är ganska fascinerande. Vi har pratat en bra stund här nu och det låter på oss som att oj, Rögle har problem. De håller på och modellerar om i kedjorna redan nu efter en match i SHL. Och på hela säsongen, om man räknar in försäsong och CHL, så har Rögle alltså en förlust. Håll dig i åtanke. Rögle är redan en vinstmaskin, man får nästan säga så. Så att det är ju inte någon kris här för att de ändrar i kedjorna.
Nej, definitivt inte. Jag tycker snarare att detta är någon slags indikation på att det finns ett självförtroende runt laget. Liksom. Jag är inte så säker på att Cam hade liksom ryckt, eller tränarstaben hade ryckt i alla de här trådarna kanske första säsongen. Jag tror de har bunkrat lite erfarenheter och att man vågar göra detta. Annars är ju den enkla logiken att när det går lite tungt och det går stå i grejerna, då byter man. Men det var ju väldigt mycket som var positivt i premiären. Så att, ja, men ett litet självförtroende kvitto kanske detta ändå är.
Och då känns det fullständigt självklart att faktiskt prata om premiären. Hur det såg ut, var Rögle gjorde bra, var förbättringspotentialen finns. För Rögle vann ju bara med ett mål. Bara mot ett förväntat topplag i Örebro, precis som Rögle också är ett förväntat givet topplag.
Ja, men de fick ju jättemånga sköna kvitton med sig hem från Örebro. Det som slog mig, det är en av mina liksom spaningar. Jag var ju i Örebro så matchen, och när man sitter på den pressläktaren i Bern Arena så sitter man väldigt nära spelet, framförallt väldigt nära båsen. Jag hade Rögles bås snett på min högra sida väldigt nära, och det som slog mig då var ju alltså stämningen och liksom också hur man agerar oavsett situation i match, tyckte jag. Nu såg jag bara rygga på folk, men det jag kunde liksom läsa mig till i kroppsspråk och så, oavsett om det var den här tidiga 2-0-ledningen eller när det Örebro reducera och jaga kvittering i slutet, så var det liksom samma kroppsspråk, verkar vara samma liksom tonlägen på de här powerbreaken och så, väldigt mellow, alltså samma hela tiden, konsekvent hela tiden, instruktioner, spelarna gick ut och utförde, ingen hets upp sig, varken spelare eller ledare. Det är liksom min spaning därifrån. Man tänker ändå, framförallt i en premiär, det är mycket närvaro att det ska, ja men ni vet, det ska fäktas lite hit och dit, och det är någon som har för mycket adrenalin i kroppen som kan tappa det någon gång och så, men jag såg ingenting sånt alls.
Nej, min spaning direkt efteråt var att det kändes som att vi var i femte omgången, att Rögle faktiskt hade spelat 4 SHL-matcher innan. Jag ställde den frågan till Cam också, och han var ju överens om det också, att, och starkt i den tron att de här SHL-matcherna verkligen var en liksom difference maker, eller vad man ska säga. Att, han sa det att jag har sett alla Örebros träningsmatcher. Örebro hade vunnit alla 6 träningsmatcher. Skulle vi liksom bara fortsätta som vi gjorde i CHL, så skulle Örebro få svårt att matcha vår liksom intensitet. Och jag tycker man, det är ingen slump att Rögle liksom är skarpa som tusan och rycker ifrån till en 2-0-ledning. Det är ingen slump, tror jag, att man kan spela som metodiskt i slutet och släcka matchen. Helt säker på att CHL spelar in där.
Vi har pratat kedjorna där, hur ändringarna gjordes i kedjor i premiären. Hur skötte sig målvakt och backpar? Eftersom det har varit lite sådär fram och tillbaka, vem som står, eller fram och tillbaka. Det har framförallt alternerats mellan Rifalk och Kalle Klang under försäsong och CHL. Och backparen ändrades ju ganska sent inför premiären.
Ta målvakterna, Linus.
Men Rifalk gjorde en jättebra premiär. Alltså, jag tyckte han tog vid från förra säsongen. Och han ligger ju på den höga nivån som man är van vid att se honom. Lugn, metodisk, några viktiga räddningar. Låter pucken komma till sig. Alltså, det bara, tycker jag, osar trygghet om honom.
Backsidan skrev jag lite i min krönika. Jag tycker att Ryan McKiernan var det största utropstecknet. Han och Lesund var, tycker jag, var det bästa backparet. Det var ett klart fall framåt för McKiernan, som har vinglat lite på försäsongen. Noterar också, skrev också om det, att Samuel Johannesson hade en jobbig start på matchen, tappade lite puckar i egen zon, och det osade liksom katt flera gånger. Och Bro kom ut som Örebro gör när de är heta och starka och vinner puckar. Och vi noterar ju, Linus, att det rördes om i backbaren där ett tag för att liksom på något vis hitta någon slags rytm igen. Sen tycker jag att Johannesson spelar upp sig längs vägen, och hans 2 sista perioder var betydligt bättre än hans första. Men Sundo och Ekestål var väl ungefär som tidigare hyfsat stabila, stack kanske inte ut i den maxen, men Lesund och McKiernan var utropstecken.
Ja, det finns ju, alltså om man tittar istiden då, så är ju McKiernan den som spelar allra mest i Rögle-laget, bara några sekunder före Lesund, så de matchades ju också tyngst. McKiernan kan man också, eftersom jag gillar siffror, hjälm, eller hur? Notera att han täckte sex skott. Ingen annan täckte fler under den första omgången i något SHL-lag. Och för er som är intresserade, så är då Lukas Ekstol Jonsson, Anton Bengtsson och Ted Brithén 3, 4, 5 vad gäller istid efter då McKiernan och Lesund.
Och för oss som inte är intresserade,
då får ni lyssna ändå och lära er och tycka om det som jag tycker om. Så blir jag glad.
Ja, Ola, vi är intresserade.
Ja, men det som var intressant var ju det som hände, tycker jag, efter Örebros reducering. Kom en reducering där 6,5 minut kvar av tredje eller något sånt. Och där förväntar man ju sig ett episkt tryck liksom. Men det uteblev lite grann. Och studsar tillbaka lite till det resonemanget med att Rögle var inne i säsongen och har spelat på lite ledningar i tävlingsmatcher här i CHL. Jag tyckte att de släckte de sista minuterna på ett väldigt förtroendegivande sätt. Framförallt med det backpart med Kiernan Lesund. De lät sig inte bli fastspelade i egen zon. De lyfte ut pucken hela tiden. Det kom en icingpunkt, tror jag, när det var 58 sekunder kvar av Lesund, som ledde till tekning i egen zon och att de tog ut målvakten Örebro. Men jag noterar ingen liksom skarp kvitteringschans för Örebro. Och det måste man ju ge liksom ett...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Det är ett högt betyg åt Rögle att avsluta matchen på det sättet.
Tillbaka till dina siffror, Linus. Jag har inte gått in och kontrollerat det här, så att ni som lyssnar, ni kan säkert rätta mig. Men jag undrar om McKiernan har legat på mest istid i tidigare matcher under säsongen. Ja, det skulle vara i början i så fall, men i Schweiz,
heter hey, Schweiz. Det.
Schweiz och i München. Zug och München, där var inte McKiernan i topp.
Nej, men
vi måste betona det ändå.
Ja, men det måste vi. Och det känns ju som att de inte har varit super liksom nöjda med honom i upptakten. Jag delar ju den känslan att han inte har legat på de höjderna. Snarare liksom, han växte med uppgiften och fick liksom förtroende därefter. Han såg väldigt, väldigt stadig ut. Sådana matcher är ju rätt intressant att se när man blir satt under press. Det fanns ju liksom perioder i matchen, framförallt i första perioden när Örebro var tunga och tryckte på och Rögle fick liksom inte ordning på sitt spel i egen zon. Så det finns liksom förbättringspotential här och var också, men kontenta måste ju ändå vara att man fick ordning på matchbilden och det blev bättre och bättre och man liksom räddade ut en förmodad storm i slutet.
Så sammanfattningsvis, en mycket bra SHL-premiär av Rögle.
Ja, du pratade innan igen med Vilhelmina som förbättringspotential. Powerplay är ju en sån punkt, tydlig punkt, Rögle. Disciplinen var man drog väl bra på sig en, två minuter.
Kellehör i anfallszon.
Vill jag minnas, ja. Och Örebro drog på sig ett gäng och där hade man ju faktiskt läge att stänga den här matchen betydligt tidigare om man hade varit effektiva i den spelformen. Det var man inte. Så där har du ett tydligt område som man säkert slipar på. Det såg jag också på onsdagsträning att man ägnade mycket tid åt att spela ihop sina powerplay-enheter.
Jag håller med. Jag glömde faktiskt den detaljen i min krönika när jag radade förbättringspunkter, men det är ju tveklöst en sådan. Sen måste vi väl också lyfta fram, du och jag, Linus, att betyget 5 på Adam Edström. Liksom, den kedjan var ju brutal, och framförallt Edström var ju liksom, ska man sätta ner foten i en premiär så går det inte att sätta ner hårdare. Det var ju så att isen spack emellanåt, liksom, hans tunga tacklingar och hans stenhårda jobb framför mig. Det var riktigt hög klass på den första matchen från framförallt Edström, men i en väldigt stark omgivningskedja.
Jag är faktiskt inte det minsta fundersam över om Rögle kommer att få ordning på powerplayet, för det kommer de att få. Jag har sett bra powerplay i CHL, så att en match har gått där de inte var så skarpa då. Jag ritar inte upp någon stor varningssignal i den spelformen än. Jag tror inte det kommer att bli några problem framöver.
Nej, det tror ni ju inte. Sånt jag heller. De har ju spelare med de egenskaperna och det fungerade bra i fjol. Så att det är väl sällan man sätter ut ett lag i premiären och bockar av allt, att allt funkar. Nej, det är väl en sån grej som generellt brukar bli bättre och bättre med tiden.
Jag har en liten spaning kopplat till Adam Edström. Vi kanske ska bocka av den också.
Tycker jag.
När vi ändå är inne på honom. Jag gjorde en intervju med honom uppe i Örebro efter matchen. Han gjorde ett mål där han liksom bökade in pucken, vann 2-3 dueller framför målvakten med två backar runt sig. Jag tycker det var intressanta svar han gav i den intervjun på just det här målskyttet vi har berört det i podden vid tidigare tillfällen också. Att det är liksom hans sista stora steg, för det är oftast det som är det svåraste, men det han måste liksom förbättra för att ta ett kliv till. Och han berättar ju om metoderna han har använt under sommaren för att bli vassare där. Använt sig av
Jonas Gustafsson.
Tack, Jonas Gustafsson, monstret, ja. Även pratat med Kristoffer Rifalk såklart, men mycket med honom där han har gett tips på liksom just avslut som kan passa just Edström med hans storlek och hans rörelsemönster och hur han är som spelare. Så det var intressant att höra just den här medvetenheten som finns från Edström att om det området och de faktiska grejerna han har tagit till för att utvecklas där.
Pigg vinkel av Linus.
Mycket.
Han, också mycket. Bra premiärform. Han får fyra av mig faktiskt.
Ja, det är minst.
Det finns ju förbättringspotential alltid.
Exakt. En femma kräver något slags stort avslöjande bara efter en match, eller?
Ja, det får
ni vara. Då ska man upp där och härja på de höjderna om man avslöjar att någon har förlängt kontraktet eller ska lämna eller värvas.
Men bra med en pigg premiärform, det behöver ju.
Jag lyssnar på heavy metal hela vägen upp igen. Kan det vara därför?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej,
det gjorde det. Jag känner att det är lite nedvärderande att kalla det för heavy metal. Alltså heavy metal.
Vad heter det?
80-talsuttryck. Ja, men du får hålla det till något så här. Antingen är det speed metal eller trash metal eller så är det death metal eller melodic death metal eller black metal. Men heavy metal, det känns bara så.
Allt det du listar upp nu låter ännu värre.
Du kan kabba ner, Hjelm, för att jag spelar musik här innan och då hörde jag Lenin och sa, vad är detta? Det är ganska bra. Det var Tom Waits, så nu ska jag gärna en Tom Waits-spellista. Så kan du behålla ditt mög för dig själv.
Hur reagerade jag på Tom?
Vad hette han?
För jag som ska resa med Hjelm i bil har bara en sak på packlista och det är öronproppar. Sen klarar ni er. En sak
på öronproppar. Alltså, jag har väldigt bra musik som jag lyssnar på.
Nej, du kan ta ut öronpropparna när du pratar, för det är ganska trevligt. Men när du spelar musik så vill man helst lägga sig i kofferten med gula proppar.
Enig.
Nåväl.
Två mot en. Ska vi prata mer hockey kanske?
Är ni
nöjda med SHL-premiären? Är det någonting mer från den som ni gärna vill spotta ur er, så gör det nu.
Det är väl de andra lagens premiär kanske, om vi ska in och ta
sådär. Ja, det tycker jag vi ska göra.
För innan ska jag bara sticka in att innan vi lämnar Örebro, när fångar jag dig så stående med klorna i luften, Hjelm. Att det var väldigt häftigt att en gång höra liksom publik på läktarna. Det var ju ett otroligt tryck i Bern Arena trots bara 2000 på läktarna.
Ja, just det glömde jag ju säga.
Magiskt roligt liksom att se SHL-hockey, eller titta på SHL-hockey där det är liv och rörelse på läktaren.
Jag kom på mig själv när matchen precis hade börjat att sitta och flina liksom, just för att det kom de här ja, men du vet, känslan i kroppen när det är fart och drag på läktaren. Det blir liksom helt plötsligt så blir det en helt annan nerv och känsla och sitta och kolla på en live-match. Det var verkligen, ja, ni kan ju själv tänka er, alla ni som har sett de här publiklösa matcherna på tv, vilken enorm skillnad det var bara när det var 2000 pers i Örebro.
Och samtidigt på det temat ska man ju också säga att det måste vara bättre att möta Örebro borta när det är 2000 jämfört med när det är fullpackat. Rögle spelar ett antal bortamatcher här nu, men man gör ju en hel del av dem innan liksom restriktionerna lyfts. Ja. Det är också lättare att åka till Leksand imorgon och spela inför 2000 än när det är lite rusigt en tidig kväll i SHL.
Ja, vi sa väl förra veckan, tror jag, om vi kan upprepa det igen, så alltså, ser man på spelschemat och de förutsättningarna som ligger med de lättare restriktionerna efter 29, så har ju Rögle ett optimalt läge.
Bern Arena är en av favoritarenorna i hela Sverige, i Örebro.
Det är faktiskt, jag tycker alltid det är kul.
Det är
det är kul att bevaka matcher i Örebro. Det är,
bra tryck.
Brukar alltid vara väldigt bra tryck där.
Man ser bra också.
Man ser otroligt bra. Sveriges bästa pressläktare, tycker jag.
Lyxigt bra. Lyxigt bra.
Väldigt, väldigt.
Det var just Rögläs premiär. Bara så att vi städade undan. Vilka var det som ledde tabellen nu?
Är det Lule?
Nej, det är Lule.
Det är Lule.
Lule leder tabellen. Jag bara poängterar det.
Min spaning från premiäromgången är annars att 5 av 7 matcher slutar med bortaseger.
Och följd tanken på det?
Jag vet inte om man ska dra det för långt. Men fullsatta arenor, hade det varit 5 bortaseger då? Kanske inte.
Hade Frölunda tappat sin ledning mot Brynäs som de hade haft 10 000 plus.
Nej, den kan de inte skylla på publiken.
Nej, kanske inte.
Men jag ser väl delvis emot mig själv också, så att, jag fattar vad du menar.
Det var ett av skrällresultaten i första omgången.
Det var väl det stora skrällresultatet, framförallt när Frölunda ledde med 2-0 och Brynäs vänder på den steken och vinner. Den såg man absolut inte komma.
Men premiär är ju lite så. Jag vill minnas, det är inte så länge sedan Brynäs också vann i Skandinavien första matchen och sen gick mot en supertung säsong. Så att man ska Jag vet inte, man ska ju inte dra för stora växlar av det, men någon skräll brukar det bli, och det var ju definitivt en dunderskräll.
Övriga resultat då? Något annat ni tänker på? Oskarshamn vann mot Timrå med 5-4. Växjö förlorade mot Färjestad 3-4.
Starkt av Färjestad att vända, de blev under mot 2-0.
Frölunda Brynäs 2-4 slutade den. Luleå vann mot Linköping 5-2. Ganska, det kanske var omgångens mest självklara resultat på för, om man ser till förhandstipsen då. Leksand Malmö 3-4. Malmö vann alltså.
Starkt.
Rögle vann med 3-2 borta mot Örebro. Och sen så vann Skellefteå borta mot Djurgården med 5-2.
Supertufft för Djurgården. Så lite highlights från den matchen. Det verkar ha varit en rejäl mangling av Skellefteå. Så att nu får Djurgården hem Sörensen. Men nej, det kan trots det bli väldigt tufft för dem.
Du var inne på det, Daniel, det är ju alldeles för tidigt att dra några slutsatser, men när jag tänker tillbaka en vecka när vi stod och gjorde en livesänd podd, tv-sänd, så var vi inne på att det kommer att bli förmodligen jämnt i toppen. En sak som jag glömde säga där, det är att Rögle är bra, men alltså övriga lag har ju också blivit bättre på pappret. Det är många riktigt skarpa lag den här säsongen. Jag tror att det kommer att bli en ganska tydlig skiljelinje mellan, ja, var det nu går någonstans, topp 6, topp 7, topp 8 och sen resten den här säsongen. Det är en tidig spaning från min, och den är ju inte särskilt Einstein, vad säger man?
Einsteinig.
Nej, Einsteinig, utan ganska självklar.
Ja, men jag tror du har rätt i det. Jag kan också se att det kan bli att den kan bli en lite skiktad tabell, för det finns ett gäng klubbar som ser lite tunna ut när vissa liksom ser väldigt starka ut, så ja, vi får se. Tycker du för övrigt att du har en mer Nick Nolte vildvuxen frisör när vi inte är i TV än förra gången? Har du tagit fram vaxet och gjort det grann?
Jajamän.
Pomaden.
Då när man ska synas, då måste man ju göra sig till.
Mm.
Nu kan man ju vara sig själv.
Härligt.
Skönt.
Gillar vi.
Japp. Kommande matcher då?
Ja, det är ju hackiga schemat. 9 dagars uppehåll skrev jag på tavlan här. Nu spelar ju Rögle Leksand imorgon, torsdag. Sen skulle man vara till Oskarshamn på lördag, men den matchen blev flyttad av pandemiska orsaker. Eller för att man vill spela den inför publik. Så att Rögle får ett 9 dagars uppehåll. Jag tror nästa match är Växjö borta, va? Mm. Nästa lördag. Ställ en fråga till Cam Abbott om det. Han sa att det ritar väl om lite. Planer på att ge spelarna helt ledigt här lördag och söndag för att ladda batterierna. Men är det någonting de laddade sig förra säsongen, så är det väl precis detta. Så, hade detta varit en normal säsong, han hade säkert kläat sig i huvudet. Så tror jag inte att detta leder till någon större tankeverksamhet.
Nej, det känns som att 9 dagar är som 2 dagar för 2 år sedan. Det är nog ingen större mening att fästa någon större uppmärksamhet på det. Nej. Tråkigt för er som följer bara att ni får ett upppackat schema och liv. När ni har gått och väntat på hockey så kommer det igång och så blir det uppehåll på en gång.
Men då får man fler matcher sen igen. Den som spar, han har.
Men ju också...
i och för sig.
Någonstans är de ju redan på förhand inställda på att liksom schemat är helt fucked up i början här. Det är ju massa bortamatcher och luckor liksom, så att jag tror man har nog förberett sig på det att man inte har någon liksom så här rytm i kroppen liksom. Det kommer att kränga lite här i början.
Jag tror den flyttade matchen mot Oskarshamn är nog bara en gigantisk axelryckning, tror jag, med tanke på vad alla lagen gick igenom i fjol vad gäller schemakaos.
Ska du prata i telefon nu, eller Hjelm, har du spaningar på gång?
Nej, jag tänkte att man kanske skulle dra nästa omgång när vi har tagit omgången som var. Jag bara, alltså Skellefteå möter Frölunda. Rögle spelar upp i Leksand. Brynäs ska möta nykomlingen Timrå. Växjö möter Örebro. Jag läser långsamt här nu för att titta på datumen samtidigt så att jag inte tar fel. Linköping möter Djurgården, tidigt bottenmöte. Kan vi säga så? Och ni bara ler. Nej, så kan vi inte säga.
E4 derbyt.
Elakt. Nej. Mycket elakt. Elakt. Oskarshamn möter Malmö. Och ja, det var Det var det som är på torsdagens meny.
Mm. Spännande.
Spännande. Spaningar. Har vi spaningar?
Jag har ju plöjt igenom mina här längs vägens gång med Rögles Bås och Istid och Adam Elström. Så Rot, you're up.
Jag kan ta en... Kanske...
Eller igen på den delen.
Kör igen.
Kör du, Rot. Kör, kör.
Aha.
Kör, okay. kör du.
Ja, men jag tänkte att bara kort beröra att en del vet säkert om det, att man gör ju inför varje säsong ett antal regeländringar eller börjar trycka på vissa grejer. Vi minns väl alla med lite grann med fasa de hårdare direktiven som gjorde att det var 458 utvisningar per match i början av förra säsongen, var det väl?
Jag hade förträngt det faktiskt.
Ja, men ni minns ju galenskapen. Mm. Det var utvisningar hela tiden. Sen så släppte man på det och så var det som vanligt igen.
Tänk om det kunde vara så när man är ute och kör på vägarna också.
Utvisningar?
Nej, men mindre fortkörningsböter.
Jaha.
Eller P-böter menar jag.
Men man har gjort ett antal korrigeringar eller mindre, en del är liksom av liksom akademisk sort så det är knappt värt att prata om, men den uppmärksamma kommer att se att det är lite nya linjer ritade kring målvakterna, va? Bakom förlängda, där målvakten numera inte får lov att ta ett par skär ner i hörnan, man får inte åka utanför ett uppritat område och skjuta iväg pucken, då blir det utvisning.
Det är tur att inte Fredrik Norrena är i Sverige och spelar nu.
Ja, faktiskt.
Det skulle han få jobbigt med.
Ja, det hade han fått strul med. Även någon slags korrigering när det gäller större straff, alltså det som är matchstraff, en våldsam tackling eller liksom en crosschecking där domaren har pekat på omklädningsrummet, så ska vid ett större straff ska domaren kontrollera sitt beslut med hjälp av videobedömning innan liksom det här straffet verkställs. Och det tycker jag är bra, för att inte minst när det är fullsatta läktare är det ju lätt att liksom bli ett jävla liv rent sagt i samband med någon tackling, och man skickar en spelare och sen ser man efterhand att det var kanske inte så farligt. Nu får man chans att ta en second opinion och kolla på en skärm om det verkligen ska vara matchstraff.
Men, jag vill inte sätta det på pottkanten, Rot, men är det oavsett, alltså låt säga att Hjelm kör över mig i huvudet med en tackling, en open ice. Och
det skulle man vilja se.
Ja, det tror jag inte, men oavsett om den är supertydlig på isen, ska då domarna ut och kolla det ändå?
Vid ett större straff.
Okay,
så alltså när domarna säger att det är matchstraff så ska man dubbelkolla det. Och det ska man göra i sekretariatet på en monitor där, om man ska ha kontakt med situationsrummet då. Och efter kontroll så kan man antingen fastställa liksom matchstraffet, eller så kan man ändra det till ett lägre straff, till en 2-minutersutvisning. Men man kan inte annullera liksom domslutet helt. Man
det
kan
blir
inte...
en påföljd oavsett.
Det blir en påföljd.
Okay.
Så domaren kan alltså ta tillbaka sitt hårda utdömda straff och göra det mildare. En slags benådning.
Ja, kan man säga. Tycker jag är en bra, spontant en bra korrigering.
Risk att det blir lite hackigare matcher om man ska titta på flera beslut, men ofta är det ju inte supermånga sådana situationer per match. En två på sin höjd väl, om det inte är någon riktig rallarmatch.
Ja, nej, det känns ju som att det är max en sån per match man kommer att se.
En fråga som dyker upp i mitt huvud i det här sammanhanget.
Jag är ingen domarbas här.
Jo, du har gått domarkurser. Och du,
jag har varit domar i många år.
Exakt. Mm. Låt säga att det händer en sån här incident nu, att jag kör över Linus, men den är inte så tydlig.
Du kan inte visa honom.
Men det blir, jag kan walla här. Nej, men det blir att Linus blir liggandes. Domaren har inte riktigt uppfattat hur hårt det här var. Har inte utdömt någonting, men måste blåsa av spelet för spelaren ligger. Kan han gå in och titta i en sån situation och då utdöma ett hårt straff? Eller måste han ha dömt det och sen kolla?
Det vet jag faktiskt inte.
Mycket bra fråga. Det funderar jag också på när du förklarar det.
För det händer ju faktiskt ibland att domare missar saker som... Ja, det kan vara olyckshändelse också, så det ska inte vara straff. Men det kan också vara att man har missat det hårda straffet.
Då blir det så här fotbollsvar ju, att situationsrummet påkallar domarens uppmärksamhet kanske, jag vet inte. Vi får väl, ska vi säga att vi lovar att ta reda på det till nästa vecka?
Ja, kan vi göra.
Inte jag lovar inte det, för jag kommer glömma bort det. Så det där får ni stå för.
Röglepodden, vi ger svar och skapar frågor.
Ja, men det känns som domarna skulle ju kunna köpa sig lite tid genom att säga att det är matchstraff då först, så kan man ju gå ut och titta på det, så behöver man inte liksom förivra sig. Ja. Nästa, jag har inte så många sådana här kvar. En annan nyordning är att i samband med icing, jag tror även utvisning, så får liksom det icke-felande laget välja på vilken sida man vill ha tekningen. Om man vill ha den till vänster eller höger om. Man kan ju ha att man har en skarp högerskydd som man vill ha i skottläge. Och så kan man liksom peka på den ena cirkeln. Annars så brukar man ju ha någon slags grundregel att det är därifrån pucken skjuts. Som på den sidan ska pucken släppas.
Ja, det där kommer säkert att nyttjas av lag.
Ja, det tror jag. Självklart. Framförallt i slutet av matcher. Om du slår en icing och du vet var du har din bästa skytt, då är det ju uppenbart vilken sida du ska välja. Så att det kommer att kosta lite mer att slå icing helt enkelt.
En regel som har varit på gång länge, som den här som finns, det är NHL Coaches Challenge, att man kan utmana att ett domslut ska komma till Sverige, men det kommer inte införas till denna säsongen. Men ni kan ju räkna med att det kommer typ till nästa säsong. Sista grejen är väl att man det blir lite tuffare för den som är intresserad av att slåss. Fighting vill vi inte ha i svensk ishockey, som det står i det är inte en del av svensk eller internationell hockey, och ger man sig in i fighting så ska man bestraffas med minst 5 minuter. Alltså en spelare som visar att han eller hon är villig att slåss ska även liksom så intentioner och visa att man vill liksom ut och vill in i slagsmål, det kommer att kosta ett matchstraff.
Bra regel.
Och samma, den som lägger sig i ett pågående, så kommer in som någon slags gubbi lådan från kanten, straffas också.
Slås inte, enkla budskapet.
Nej, man ska vara snäll.
Ska man.
Det är inte ut någon open ice tackling på mig nu igen när vi kommer ut från det här poddrummet.
Nej, jag lovar. Jag ska vara snäll. Har vi fler spaningar?
Nej, jag tror det är tomt i min låda.
Min med?
Jag sparar mina, om jag nu har några. Nej, jag har inga.
Okej.
Okay. Nej.
Vi inget långkörare avsnitt idag. Det är väl bra, vi håller oss under timmen.
Precis. Ska bara välja ut vilken metallåt vi ska lägga som intro och outro till det här avsnittet.
Gör du det, så kan vi gärna gå så länge.
Så får ni en riktigt dragig.
Men du vet vem du ska tacka för gott samarbete.
Daniel Roth och Linus Alin.
Och framförallt
Vågen
Försäkringsbyrå.
Ja.
Stort tack för ert trogna support.
Och tack till er som har lyssnat också den här veckan. Vi återkommer nästa vecka, såklart.
Hej!
Hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.